Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 15, Hemligheternas kammare, del 2. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan, nu blir det läskigt på riktigt. Kan vi lägga ner det här och börja gå till slutet och ta faktan? Tack så mycket, bra, då gör vi det.
Nej. Ska du komma ut en gigantisk drake ur toaletten och ge sig på Justin Fletchley?
Fint Fletchley.
Finch Fletchley, han heter Justin Finch Fletchley.
Ja, Justin helt enkelt.
Ja.
Och det här är ju så dålig timing för stackars Harry.
För då tror folk att det är Harry som har gjort det.
Ja, för vid duellektionen så kommer det fram en stor orm. Harry pratade ormspråk. Alla freakade ut och bara, oh my god, vad säger du Harry? Får reda på att vänta nu, det här med ormspråk, det är inte vanligt i trollkarlsvärlden. Och Justin blir skiträdd för han tror att Harry kommer döda mig, för Harry är uppenbarligen hemligheternas arvtagare. Hemligheternas kammars arvtagare och Slytherins arvtagare. Och Harry bara, men det är inte jag, vi ska prata om det här. Och sen så blir Justin attackerad. Så är det i alla fall i boken.
Ja, jag tror att de försöker få fram det här i filmen också. Jag fattade det inte så, men jag tror att det är det de försöker göra.
I boken är det väldigt bra uppbyggt faktiskt, just med hur Harry faktiskt försöker prata med Justin och får liksom att nej, men får jag få alla klasskamrater bara, men han har gömt sig i sitt sovrum för att han är rädd för dig.
Ja.
Och sen går Harry om ett hörn och så bara, oj, här ligger Justin. Och här ligger också nästan huvudlös Nick. Just det, nästan huvudlös Nick blir attackerad också. Ett spöke. Ah, ångest, skarp ångest.
Ja, och vad har hänt med Nick?
Nick är ju sotig och inte alls pärlemovit, och någonting verkar ha hänt. Och båda är liksom samma status som de andra offren, de är förstenade.
Mm.
Och nu blir ju den här oron till panik, för vem kan göra något sånt här mot ett spöke?
Det är ju något märkligt.
Det är jättemärkligt. Och i boken, får jag säga, den här scenen är rätt, den är obehaglig i boken.
Ja.
För Harry ser detta och så blir det så här, oj shit, vad händer nu? Och sen så kommer Peeves flygande och bara, mord! Och sen så börjar Peeves sjunga fåniga sånger om hur Harry är en pottsork.
Och Peeves, vi saknar dig.
Ja, hur var det han sjunger? Och Potter, din pottsork, vad är det för strul? Ta död på elever och tror det är kul. Jag hade glömt att jag saknar det faktiskt i filmen.
Jag kan förstå varför inte med.
Men en sak som faktiskt är med i filmen, tror jag, rätta mig om jag fel, det är att Harry äntligen får komma upp till Dumbledore.
Och vad händer där då?
Ja, han tar död på Dumbledores fågel.
Som gillar att dö.
Ja, för det är ju en fågel Fenix, så det är inte Harrys fel egentligen.
Ja.
Eller det är inte Harrys fel alls. Men vi får äntligen reda på vart Dumbledore bor och vad han är rektor. Vi är inte så mycket på vad han gör. Men det vi får insikt i är att Dumbledore inte tror att Harry har genomfört attackerna.
Ja, klokt av Dumbledore.
Ja. Det som också är kul också att Hagrid faktiskt kommer instormandes och typ svär att Harry inte kan ha gjort detta. Och det är en rolig detalj.
Ja, vi har ju den här lilla detaljen med tuppar.
Eller hur?
Och om en tupp galar, Då dör alltså basilisken.
Ja, basilisken som är monstret i Hemlighetens kammare, som vi i läsare och filmer inte vet, men som Dan och Anna vet.
Exakt. Och det här avslöjas ju i filmen väldigt diskret på, i form av lappen som de hittar i Hermiones hand senare.
I böckerna är det här med hela tiden, för Hagrid nämner att det är någon som går och dödar tuppar. Och som säger, när han kommer in på kontoret i böckerna har han också en död tupp i handen och nämner att nej, men alla mina tuppar blir dödade. Det måste vara något otyg som är farten.
Och det är då Ginny som springer runt och dödar. Men i filmen nämns bara Hagrid har en tupp i handen, men den förklaras inte. Och sen, bara om man pausar, så kan man se att det står på den här boken. För de läser meningen ovanför där det står spindlar flyr från den. Och sen missar de meningen under där det står att när en tupp galar dör den.
Det är inte bara så enkelt att ta med sig en tupp ner och bara ja. Kuck eller ku.
Så att poäng till boken där helt enkelt.
Gud ja, och miss till filmen som så här, missade. Det görs ingenting med i boken heller, men jag tycker så här att okej, ska ni ner i Hemlighetens kammare? Vad sägs om att ni typ tar hit en tupp?
Ja, även i boken tycker man ju att de borde kunna skaffa fram en tupp. Även om alla tuppar på Hogwarts är döda, så kan det inte vara jättesvårt att göra Accio-tuppius och få fram en tupp.
Accio-tuppius. Nej, men jag håller med. Det borde inte vara så svårt. Men här kommer det till den här stora grejen som jag lyfter fram så ofta. Det är att Dumbledore frågar här Harry liksom, efter att han sagt att jag tror inte att Harry har gjort detta. Så frågan Harry, är det någonting litet du kanske vill berätta? Och i boken så står Harry bara så här, han vill berätta om hur ensamt det känns. Han vill berätta om att han kan prata med orm, han vill berätta om massa saker. Och sen säger han bara, nej, det är ingenting.
Ja.
Dan?
Ja.
Vad händer?
Ja, men han säger ju inte det han ska säga till Dumbledore. Han håller det hemligt, och det kommer ju tillbaka ganska snart i någon annan som höll saker hemliga för Dumbledore.
Gud ja. Och det orsaket till varför de kanske håller det hemligt är för att Ron, Hermione och Harry har ju en egen plan.
Ja, de vet ju att Draco Malfoy ligger bakom det här på något sätt.
Ja, för Malfoy har ju varit väldigt anti-mugglarfödda. Och det är också någonting som Harry tänker att det här borde kanske ta upp, men nej. Men det gör han ju inte, för de ska ju lösa själva, för de ska ju avslöja Malfoy genom att klä ut sig.
Ja.
Eller ja, bli till andra personer med hjälp av polyljuselixiret.
Hurra.
Det här kommer ju kunna gå bra, eller hur?
Absolut.
Som ett elixir som man dricker, man blir till någon annan för en timma, och så tänker de att de ska bli Crab och Goyle och någon mer tjej från Slytherin och gå och prata med Malfoy som hon avslöjar sig, och sen berätta vuxenvärlden att Malfoy har avslöjat sig. Jag ser så mycket fel i den här planen när jag säger den högt. Jag bara, men hur då?
Ja, och hela planen resulterar ju bara i att de får reda på att Draco inte vet någonting egentligen.
Precis. Och att i boken då att lösenordet till Slytherins uppehållsrum är rent blod, som vi inte redan behövde på bekräfta att Slytherin är de ondaste i världen, så de också lösenordet rent blod. I en tid då de vet att Hemlighetens kammare har öppnats och att de är ute efter mugglarfödda, så har de lösenordet rent blod.
De är nästan parodiskt onda.
Eller hur? Och i boken så står det att Slytherins uppehållsrum är en stensal med grönt ljus och droppande stenar och högryggade karmstolar. Jag bara, det låter mysigt.
Under arbetet med polyljusdrycken, då träffar de ju på Moaning Myrtle. Vad heter hon?
Missnöjda Myrtle.
Missnöjda Myrtle. Ja, Moaning Myrtle är ju mera vad hon är, känns det. Fast hon är i sig ganska missnöjd också.
Ja, och hon är ett spöke som spökar inne på en avstängd tjejtoalett på Hogwarts. Och de har ju polyselixiret där för de tycker att här får vi vara i fred, för ingen vill komma in hit. Vilket är logiskt, men Myrtle gråter ju mest.
Ja, en lustig detalj här är att Myrtle då ska föreställa 14 år gammal.
Mm.
Hon spelas av Shirley Henderson, som då under inspelningen är 37. Vilket gör att Shirley Henderson är den äldsta skådisen som har spelat en student på Hogwarts.
37, Dan, du skojar med mig.
Ja, hon är 37 när de spelar in den här scenen.
Men gud.
Och vet man om det, då ser man det. Men annars tänker man nog inte på det.
Nej, alltså jag har ju, alltså min bild var någonting så här, ja men hon ser ut som 14.
Hon är ju fantastiskt bra på att gnälla och vara missnöjd.
Ja, jag tycker hon gör en fantastisk roll som missnöjda Myrtle. Jag tycker hon är helt briljant i den här filmen.
Och jag skäms nästan över att jag blev så överraskad att hon är ju den som dog förra gången Hemligheternas kammare öppnades.
Ja, fast det var ju inte så svårt att veta.
Ja, men jag fattade inte det. Jag blev jätteförvånad när de sa det. Bara, var det hon? Så här, ja.
Eller det jag vill säga, att det var inte så svårt att... Eller det var inte så lätt att räkna ut, vill jag säga. För att vi vet att det finns spöken, det finns många spöken. Ja, hon introduceras i den här boken. Och sen när vi inför på att hon dör på en toalett, ja, då blir det självklart. Men det hade ju kunnat vara vem som helst annars.
Ja, det är sant. Men jag tyckte det var snyggt.
Ja, jättesnyggt då. Så ingen skugga på dig idag. Jag tror att fler än du och jag blev överraskade av detta.
Och hennes berättelse om när hon dog var, tycker jag, en av höjdpunkterna i filmen faktiskt.
Ja, den är fantastisk. Men polyselixiret, det går ju inte så bra.
Nej, det gör ju inte det. Och de är, Ron och Harry är ju otroligt inkompetenta, i alla fall i filmen, när de ska försöka skådespela Crabbe och Goyle. För att de kan inte hålla sig skinnet överhuvudtaget.
Nej. Och det är samma sak i boken. De klantar sig, de går vilse, de har inte förberett någonting. Och det är som de har förlitat sig på att Hermione ska lösa detta. Och jag blir lite kränkt över det. Jag blir mer och mer kränkt över det nu för tiden. När de bara säger, men ni vet inte vart uppehållsrummet är, för ni räknar med att Hermione ska lösa det. Och nu när Hermione inte kan gå med för att hon faktiskt blir förvandlad till en katt av misstag, så håller hela planen på att fallera.
Ja, ja, de är jätteinkompetenta. Och det är, ja, det är rent tur att de klarar sig. Här finns en jätterolig grej i filmen.
Mm.
För Tom Felton som spelar Draco Malfoy, han glömde bort sin replik.
Va?
Ja, när då Harry har fortfarande glasögon på sig. Och så säger han, varför har du glasögon? Och så svarar Harry, för att jag har läst. Och där glömmer Felton bort sin replik och säger, jag visste inte att du kunde läsa.
Va? Det är ju jättebra replik.
Ja, och det är bara... en improviserad replik för att han inte visste vad han skulle säga. Men den blev så bra så den fick vara kvar.
Alltså Tom, ditt geni.
Ja, det var riktigt snyggt. Okej, vi lämnar polyljuskatastrofen.
Ja.
Hermione blev en katt. Jättegulligt.
Ja, och sen i boken kommer vi nu till Alla hjärtans dag. Är detta med i filmen?
Vad händer på Alla hjärtans dag i boken?
I Alla hjärtans dag så har Gyllene Rockman bestämt att de ska fira detta ordentligt. Så han dekorerar hela stora salen med lysande rosa blommor och hjärtan från taket och konfetti. Och så har han ordnat så att det går runt massa dvärgar med guldvingar i skolan och levererar kärlekssånger.
Nej, inte med i filmen. Det kanske är en sån extra scen. För de har inte sett.
För det här är... Får jag läsa lite grann?
Ja, absolut.
För det här är ju Gyllene Lockmans idé. Ingen verkar tycka det här är en bra idé annars. Inte lärarna heller. Jag läser... Från sin plats kunde Harry se hur det ryckte i en muskel i växte McGonagalls kind. Snape såg ut som att någon hade hällt i honom en stor bägare sklett och växt. Och senare, andra sidan står det så här. Då säger Gyllene Lockman att ja, ni kan ju fråga professor Snape att visa hur man vispar upp en kärleksdryck. Snape såg ut att vilja tvångsmata den första person som nämnde ordet kärleksdryck med starkt gift.
Okej.
Och det här jag menar med att Snape i den här boken är helt briljant. För jag ser så mycket framför mig. Han bara så här, någon nämner kärlek, jag dödar er med kniv. Man bara, okej. Men det som händer i boken här är att Harry får en kärleksdikt sjungen till sig. Och det blir tydligt också här att...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är Ginny som har skickat kärleksdikten till honom.
Åh! Oh.
Ja, liten detalj. För att Ginny har ju under hela boken liksom sprungit runt och man vet att hon är kär i Harry, men här blir det så här att oj, hon skickar ändå en kärleksdikt till honom.
Ja, det är ju helt förtryckt i filmen.
Ja.
Hon tittar lite drömst på Harry någon gång.
Ja, och det är här någonstans också som Harry får tag i dagboken också.
Ja.
Ja, och också här i boken efter det att han fått den här kärleksdikten till sig, så har han ramlat på golvet och hans väska har gått sönder, det är bläck överallt för de skriver med bläck. Men dagboken är helt oförstörd. Och då börjar Harry inse att vänta nu, kan jag skriva i dagboken? Och börjar skriva och får svar.
Ganska otäckt.
Väldigt otäckt. Och Harry bara, this is reasonable, jag borde fortsätta skriva. Och vad händer då, tar han?
Ja, då får han ju kontakt då med den här Tom Dolder.
Mm, som berättar vad som hände på Hogwarts för 50 år sedan när Hemlighetens kammare faktiskt öppnades.
Ja.
Och vem var det som öppnade den?
Ja, Tom Dolder ville ju få det till att det var Hagrid.
Mm. Och här blir en sån här, först när jag läser, jag bara, åh, Hagrid! Och det roliga att få är att jag tänkte, ja, det skulle kunna vara rimligt. Och sen började Harry tänka allt som jag tänkte, att ja, men Hagrid har ju haft en trehövdad hund, tagit hand om en jättedrake, alla de här sakerna som vet att Hagrid skulle kunna göra, för att Hagrid inte förstår bättre. Jag bara, nej, men Hagrid gjorde förmodligen inte det för att han var elak, han förstod förmodligen inte bättre. Och en kort sekund så tror jag på det.
På grund av sin kärlek till djur skulle Hagrid ha gjort det här. Typ att han visste att så här, det fanns någonting inspärrat i Hemligheternas kammare. Och då ville han släppa lös det.
Ja, så att man kan ju se detta. Men det som brister är ju att, men är Hagrid tillräckligt smart för att vara Slytherins arvtagare?
Jag tycker att det finns en jättebra replik här. Som man önskar att de hade använt sig av flera gånger i de här filmerna. Och det är så här, men vänta, han är vår vän. Varför går vi inte och frågar honom?
Ja.
Kommunikation!
Alltså, folk kommunicerar för dåligt i den här serien.
Ja, men inte här. Utan nu går de iväg till Hagrid för att prata med honom. Men då händer det en massa grejer.
Ja, för då kommer ju trolldomsministern, Lucius Malfoy och Dumbledore ner och bara, hej du, det har blivit ett överfallt folk. Du var ju den som blev avstängd senast för att det här hände. Alltså bekräftar vad Harry och Ron och Hermione kommer att fråga om. Och Hagrid blir gripen för att Laskaban med säger, följ spindlarna!
Ja, det här är ju först fruktansvärt orättvist.
Jätteorättvist.
Varför spärrar de in honom? Kan de bara göra så?
Det känns inte som att de skulle kunna göra det, men här är också bristen av ett polisväsen. För här räcker det med att det kommer auktoritär trolldomsminister, en medlem från skolans styrelse och Dumbledore. Och det Dumbledore bara, jag tror inte att det är det här. De andra bara, nej, men vi gör detta för att vi måste ha åtgärder för att folk är oroliga. Och då funkar tydligen vad som helst.
Lucius Malfoy råkar bara komma förbi eftersom han ska träffa Dumbledore. Och Dumbledore är ute och springer i trädgård med ministern.
Ja, i boken så visar att han är ju faktiskt medlem i skolans styrelse.
Ja, det visar sig i filmen också. Men hans ärende har ingenting med Hagrid att göra.
I boken så tror jag det faktiskt är tydligt att han är där för just det här. Jag ska dubbelkolla.
Ja, men han är väl i Hagrids stuga för att han ska ge Dumbledore sparken.
Nu ska vi se här. Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Och sen också så inser jag en sak. Vi har glömt en sak som hände innan det här.
Vadå?
Innan Ron och Harry går ner till stugan så blir Hermione överfallen.
Ja, just det.
Ja, den lilla detaljen. För jag har ju att det här, gud, jag vet inte för att hon är där, men hon är inte där. För de springer ner just för att han berättar ju för Ron och Hermione om att det här hände och det här hände. Och sen går han ner mot Quidditch-matchen i boken. Och så hör Harry rösten igen. Och Hermione bara, jag kom på en sak, gå ner, jag kommer. Hon springer iväg till biblioteket, de går till Quidditch-matchen, den blir inställd. Och sen har Hermione och den här Penelope Clearwater blivit överfallna.
Ah, okej. Okay. Ja, det stämmer.
Och sen efter det så springer Harry och Ron till stugan och bara, nu måste du prata med oss för Hermione.
Just det. Och när Hagrid förs bort, så Dumbledore får sparken, Hagrid förs bort. Och det verkar som att ministern inte är duggrädd för att Hagrid faktiskt är en skurk.
Nej.
Så det är lite märkligt.
Det känns som att ministern inte tror att det är Hagrid heller. Utan det är mer så här, jag gör en åtgärd, saker blir bra, föräldrar ser att jag gör saker, allt är bra. Man bara, är det så det funkar? Det är inte så det funkar, du suger på riktigt.
Och ja, nu vet vi ännu inte vad Azkaban är för någonting. Men det kommer vi få reda på i nästa bok. Och det verkar ju extremt grymt att slänga in Hagrid i Azkaban bara för att han är misstänkt.
Ja, och det är också det här verkar vara stället som får Hagrid att bli rädd.
Och Hagrid framstår som någon som inte blir rädd särskilt ofta.
Nej. Men det sista Hagrid säger är, följ spindlarna hörni.
Varför säger Hagrid det?
För att Hagrid inte förstår att saker kan vara farliga.
Det måste vara så, eller hur?
Det är så. Jag har tänkt på detta flera varv. För det här är ju ett självmordsuppdrag av rang. Men min enda förklaring är att Hagrid förstår inte att det här är farligt.
Nej, det är den enda förklaringen som finns. För det verkar ju otroligt konstigt att skicka ut Ron och Harry i skogen och träffa Aragog här.
Ja, skicka ut 2 tolvungar i den förbjudna skogen mitt i natten när det här är ett monster på området. För att ta sig in i den förbjudna skogen, in till spindlarna, Ron är också spindelrädd. Och träffa Aragog som i boken beskrivs som en spindel av size, en liten elefant.
Han är ju fantastiskt gjord i filmen tycker jag. Han ser jättestor läsk ut.
Ja, fast de andra spindlarna är för små. De andra spindlarna ska vara som draghästar.
Oj.
Ja.
I hela den här spindelscenen så ska man veta att Rupert Grint, Ron Weasley, skådisen, är livrädd för spindlar.
Nej, är han lika rädd som Ron?
Ja,
nej.
Ingenting är fejk. Han är verkligen jätterädd. Och de spelar
gud,
in i det.
Men gud, obehagligt.
Så de utsätter honom för spindlar så att han ska spela bra. Men han tyckte det var jättehemskt.
Alltså, jag är inte rädd för spindlar, men jag tycker scenen i filmen är obehaglig. Och då är jag ändå så här, då är jag ändå besviken av att spindlarna ska vara större. De borde vara större. Men stackars Rupert, han måste ju varit så rädd så han måste kissa på sig.
Ja, det kanske han gjorde, men det har de inte berättat någonting om. Jag undrar hur så här många spindlar kan klara sig i den där skogen. Vad äter de? De är jättemånga.
De är jättemånga, och som Aragog säger det i boken att han äter inte människor. Punkt. Men hans söner och döttrar då, de bryr sig inte så mycket, så de äter förmodligen människor också. Men i boken verkar det verkar vara många spindlar, men inte riktigt så många som det framstår i filmen. Nej. För i filmen känns det som att det är hela skogen som myllrar av spindlar. Och här kommer ett intressant detalj i filmen.
Ja.
För i boken så åker de ju iväg långt, långt, långt bort ifrån allting. Långt, de får gå länge för att komma till spindlarna. Men i filmen, vad jag minns, rätta mig då, så är de väldigt snabbt därifrån, men spindlarna följer inte efter ut på området.
Ja, de följer efter lite grann.
Men inte ut på...
Inte ut ur skogen, nej.
Finns det då en slags spell som håller kvar dem i skogen, eller otyg i skogen?
Oklart. Men man tycker att det borde komma in ganska mycket elände från den här skogen på Hogwarts om de inte hade någon skydd.
Ja, jag menar det här är spindlar, stora som draghästar, Dan. Draghästar.
Ja, jag undrar vad liksom basilisken gör som är så hemskt för de här spindlarna.
Ja.
Alltså den tittar på dem så dör de, men varför är just spindlar som är rädda? Varför inte Hogwarts råttor rädda?
Ja, jag förstår inte det heller. Och det beskrivs liksom inte i den här texten som vi får reda på av Hermione sedan. Att, nej.
Nej, det bara är så här en typisk fakta.
Mm. Det är ungefär som varför dör basilisken av tuppars galande? Det vet vi inte heller. Det är bara, det är så.
Det är jättemorgontrött och hatar att bli väckt.
Jag tycker lite synd om basilisken. Jag hatar också att bli väckt på morgonen.
Vem är det som räddar Harry och Ron från spindlarna?
Det är Hagrid. Nej, det var det inte.
Nej.
Det är den topp 5 bästa karaktären i boken. Och det är bilen.
Bilen är tillbaka.
Och den har blivit vild. Den har levt rövarliv i skogen. Den är vild, den är glad och lycklig. Och den vill ändå rädda sina forna ägare.
Ja, bilen har gone native i förbjudna skogen och blivit en del av förbjudna skogen.
Alltså jag älskar det här, att den har gone native. Det är så fint.
Men det verkar ju som att den inte heller hindras av det faktum att det inte finns några vägar i skogen, utan den bara kör runt där.
Och glad och lycklig och bara du, skog och jag, allting är fint.
Ja, men så bara, mina grannars spindlarna försöker äta upp mina före detta ögon. Jag måste ingripa.
Ja, men det är så hjältebilen kommer.
Ja, och här verkar den ju helt kunna köra sig själv. Så det får man tänka på. Hur vet bilen var den är någonstans? Har bilen ögon? Eller kan den känna vad som händer runt omkring sig? Vad skulle hända om bilen stötte på basilisken?
Nu blev det väldigt djupt här, Dan. Det här är så här, does inanimate things have feelings? Bilen har det. Men hur, alltså hur, för att jag tänker att bilen springer runt barfota i skogen nu, får den ont då i däcken? Vad händer om däcket går sönder? Är det som att bryta ett ben då? Kommer bilen känna smärta?
Vem kan byta däcket?
Vem räddar bilen?
Vem tröstar bilen när det är mörkt i skogen?
Åh nej, är bilen ensam i skogen?
Ja, men bilen kanske är polare med någon någon gammal vagn eller något som har blivit magisk och rymt in i skogen också.
Bilen kanske har ett trädhus där den bor.
Vi behöver fanfiction om bilens liv i den förbjudna skogen.
Jag vill så ha fanfiction om bilens liv i förbjudna skogen.
För efter att ha räddat Harry Ron så återvänder bilen till skogen. Den visar att den trivs i skogen.
Den verkar trivas jättebra.
Så vad har vi egentligen lärt oss här ute i skogen?
Det vi lärde oss var, vi fick inte reda på vad monstret är, vad den gör. Vi fick reda på att det inte var Hagrid som öppnade hemligheternas kammare. Och att monstret kom lös och dödade en flicka på en toalett. Vilket gör att Harry inser att det är Moaning Myrtle, Missandei Myrtle som blev dödad.
Ja.
Och också de så här, nej men det var inte Hagrid, det var någon annan. Och de börjar prata med Myrtle. De kommunicerar!
Sista gången jag såg den här scenen så blev jag lite sur på Aragog för att han hade kunnat berätta allting där. Men han verkar inte fatta heller vad han är rädd för. Men när han så uppenbart borde berätta den visste så säger han bara, vi pratade inte om sånt.
Men bara, jo, ni måste prata om det.
Och det känns det som att han bara gör det för läsarens skull. Håller han tyst.
Ja, och sen också det här att, åh nej, Hagrid är inspärd, jag är orolig. Nu har ni reda på att det inte var Hagrid som dödade, som släppte ut monstret. Nu tänker mina söner att äta upp er. Goodbye, Hagrid's friend. Man bara, ursäkta, ursäkta.
Ja, det är faktiskt superläskigt. Det är bland det mest likgiltiga onda jag har sett i någon, i någon skillning. Jag blev verkligen riktigt upprörd första gången jag såg den här scenen.
Ja, jag tycker det är jätteobehagligt.
Men nu har vi försökt ta oss ut ur skogen här och ramla tillbaka in i skogen.
Mm.
Så tillbaka till Hogwarts. Ron och Harry är tillbaka.
De pratar med Myrtle för reda på att okej, hon dog, det var någonting där. De springer till Hermione för att de säger okej, vi måste prata. Och där hittar de ju lappen att oj shit, Hermione har löst museet, det är en basilisk.
Ja.
Och de tar sig runt i rören.
Ja, förstås.
Ja, och de ska springa och berätta detta för professor McGonagall. Och då blir det inte bra, för då har ju Ginny blivit släpad till hemligheternas kammare.
Ja, hur gick det till egentligen? Ginny har ju frivilligt gått dit en massa gånger.
Ja, precis. Men nu så står, de har ju fått ett meddelande på väggen så att hennes skelett ska vila i hemligheternas kammare för all evighet.
Är det inte Ginny som har skrivit där?
Jo.
Ja.
Och på något sätt så vet McGonagall att det är Ginny Weasley. Så jag vet inte om det har varit lämnat ett brev med den här texten. Men hur som helst, Ginny har då, uppfattningen alla får är att Ginny har blivit tagen av monstret, blivit släpat hem till hans kammare. Och då är det bara en person i världen som kan rädda Ginny.
Gyllenroy Lockman.
Ja, som har sagt att jag vet vad det finns och de andra lärarna nu är så trötta på honom. Och i boken är det här så underbart tillfälle för man märker att lärarna bara, nej men gå dit du, vi hatar dig, dö. Det är jättefint. Det hade varit fint om inte var så att jag bara, fast alla ni lärare borde gå ner dit och faktiskt, eller ni borde typ pressa honom på saker och faktiskt ta ner till hemlighetens kammare om nu det är så och hitta Ginny.
Ja, det här känns som det blir för mycket ett skämt som, och ingen agerar trovärdigt här.
Nej, precis.
I och för sig att Gyllenroy skulle liksom säga att han kan fixa det här, det är ju enligt karaktären.
Men de andra lärarna som bara, ja men då får du lösa det, vi tänker inte hjälpa till på dig. Man bara, va?
Och det är ännu en gång vuxenvärlden sviker alla.
Ja, ja men exakt.
Hur kan de här människorna sköta den där skolan? Det kan de ju uppenbarligen inte. Men det...
Nej, och alltså jag förstår liksom inte. För att då har ju Harry och Ron som hör detta bara, nej men då får ju vi ta och hjälpa Gyllenroy. Och här kommer det här ögonblicket som i filmen, tror jag är dåligt uppbyggt, men i boken har varit jättebra uppbyggt. Där det är så här, nej han är en bluff. Han har varit en bluff hela tiden, han kan ingenting. Alla sakerna Gyllenroy har gjort, det har ju varit någon annan som gjort det. Och han har bara fejkat.
Ja, man blir inte direkt förvånad i filmen.
I boken blev jag inte jätteförvånad, men ja.
Ja, det är ju meningen att det ska vara en stor reveal, eller hur? Och det har de helt sjabblat bort i filmen.
Ja, i boken så har det liksom uppdagats mer med att han kan inte så mycket. Men det kunde vara så här, okej, han kanske kan lite, men han bara, va? Du har alltså ljugit om hela din karriär, du har alltså förhäxat folk och tagit cred för vad de har gjort. Och du tycker det är okej. Och nu ska du fly och lämna Ginny där och också förhäxa Ron och Harry som faktiskt är enda som sitter på lösningen. Det är chaotic evil, Dan.
Ja, han framstår som jätteotrevlig här, medan han tidigare framstått bara som en bluffmakare.
Mm, så ja. Och det är ju tur att han är så pass inkompetent att Ron och Harry kan avväpna honom. Mm. Och att de vet att ingången är på en, kanske på en toalett.
Ja.
Det går väldigt lätt för dem det här. Väldigt. Och framförallt så, du får en sak jag insåg nu också.
Ja.
50 år sedan.
Ja.
Som hemlighetens kammare öppnades. Missandei Myrtle hittades på en toalett.
Ja.
Det var hon som dog.
Ja.
Hon spökar fortfarande på slottet.
Ja.
Det är ingen av de vuxna som tänkte på att fråga du, Myrtle, by the way, när du dog. Vad var det som hände då egentligen?
Ja, fast vi vet ju att hon inte gav någon vidare bra svar på den frågan.
Ja, fast om... Jag menar, hon säger nu att det var någonting där med stora gula ögon vid toaletterna.
Det här visar också i och för sig att elever bara dör på Hogwarts utan att någon ens försöker utreda vad som hände.
Precis poängen jag vill komma till.
Ja.
Ingen vuxen har brytt sig om att faktiskt sätta sig ner och terapia med Myrtle och bara du kanske inte vill prata, men vi måste prata om det, för du spökar fortfarande här. Och vi vill reda på vad det hände, hur du mår och allt sånt där, så att du kan må bra.
Men de måste ju veta att det var hon som dog. Dumbledore måste veta det.
Ja, Dumbledore måste veta det. Alla måste veta att det var den här personen. Att, så här, de förstår du vilket haveri vi ser här.
Men kan de inte bara antagit då att ja, det var hon som dog, men det var en ren slump att basilisken råkade vara på den toaletten. Det hade ingenting med hemlighetens kammare att göra. För basilisken kan ju dyka upp i korridoren och...
Fast om en elev dör på en toalett, ja, så måste det ändå utredas.
Jo, men de kanske utredde det och tyckte det är basilisken, men, eller det här monstret, men det är inte här längre. Hur stängdes hemligheternas kammare för 50 år sedan?
Vet inte. Men det var ju Tom Dolder som stängde den. Han stängde den för att det blev så mycket... Och jag tror han sa det också, att det blev så mycket rabalder så han stängde den efteråt.
Jaha, så tänkte han, här kan jag komma tillbaka och öppna sen.
Ja.
Eller jag lämnar den här dagboken här som någon annan kan öppna.
Ja, men min poäng är att ingen brydde sig om att prata med Myrtle och tänkte om du dog, det var hemlighetskammaren, men vad var det som hände? Och de kunde bara, men det var någonting där borta. Bara så att det var någonting där borta.
Ja.
Att ingen rotade in i det och bara, vänta nu här, det här, då måste det komma. Kan vi bara typ, vad säger som att vi typ bara plockar isär hela badrummet och ser vad som finns där?
Det visar också att de inte har några som helst ritningar över Hogwarts, så att de inte vet liksom hur hus har byggts. Det har inte dokumenterats när nya delar har tillkommit.
Men de har magi, de kan ju förmodligen göra något sånt röntgenskanning över hela stället.
Ja.
Dan?
Ja, det håller inte ihop riktigt.
Jag är jätteupprörd.
Här måste vi komma ihåg att det är en barnbok.
Ja, och för annars skulle inte barn som Harry och Ron kunna lösa det med sig. För de tar ju till sig det här, de kommer dit till toaletten, lyssnar på Myrtle, de hittar den här inristningen av en orm.
Ja.
Harry pratar ormspråk och de tar sig nedåt, jättelångt nedåt. Ja, under sjön, under slottet.
Tillsammans med Gyllenroy, hurra.
Yay, och vad händer sen?
Ja, det blir den här jättespännande slutstriden. Först förstås försöker Gyllenroy svika dem, och då får vi betalt för alla de här jobbiga plottelementen med Rons trollstav, för den är ju fortfarande trasig.
Ja, just det, ja.
Så han lyckas utplåna minnet på sig själv. Och det var ju verkligen bra planterat att staven var trasig, men det var ju planterat så mycket att... Ja, att man undrar liksom, varför får han inte en ny stav?
Det är ännu mer i boken. Det är så mycket buskis med den här staven i boken så att det är fånigt.
Mm. Ja, det är för övrigt jätteäckligt när han rapar upp de där sniglarna. Det är... Oj, vad bra gjort det.
Jag kan inte hantera det. Jag tycker det är så obehagligt.
Ja, det är riktigt vid. Och hans min också är helt fantastisk. Det ser verkligen ut som att han gör det där.
Ja.
Ja, vad är det som händer egentligen? Tom Dolder håller på att suga livskraften ur Ginny. Basilisken springer kring en jobbig. Tom Dolder beter sig som en superskurk och berättar sina hemliga planer. Plötsligt kommer Fawkes för att Harry var så lojal mot Dumbledore. Och observera, ja, vad Fawkes kan. Han kan komma igenom en lås dörr till hemligheternas kammare, för man ser att dörren går igen i lås i filmen.
Ja.
Plus genom det här konstiga raset. Hur kom Fawkes igenom det?
Magi.
Ja, han kan väl teleportera sig i och för sig.
Ja. Och han har med sig sorteringshatten.
Ja, med Gryffindors svärd.
Ja.
Det blir ju tv-spel igen här på slutet, men det är betydligt bättre än vad det var i förra filmen.
Mm, men jag blev så besviken då.
Varför blev du besviken?
Jag är besviken på basilisken.
Vadå då?
I boken så hade jag väntat mig att det skulle vara så episk. Och jag kan fortfarande se om filmen, för att den är så ful. Jag blir inte rädd för den. För det här, det ska vi gå in. Hemlighetens kammare, Harry Potter Hemlighetens kammare. Den här boken gör mig rädd. Jag tycker den är obehaglig att läsa. Jag tycker det är obehagligt med uppbyggnaden, att det är någonting i väggarna. Jag tycker det är obehagligt med basilisken som monster. Den här boken gör mig fortfarande rädd. Den gjorde mig rädd första gången jag läste den. Det gör mig fortfarande rädd. Jag kan inte läsa den när det är mörkt ute. Och jag hade svårt att avsluta boken. Jag fick lägga ner den igår kväll för att det var mörkt ute, och var så här, jag får ta den nu på dagen istället innan vi poddar, för det går inte. Och jag tycker att när jag läser boken om hur basilisken kommer fram så blir jag fortfarande rädd. Men när jag sett filmen så blir det så antiklimax. För att jag bara, men vad fan är jag rädd för en så jävla mördarsnigel? Ja, men jag blir inte rädd. Det är som man, du vet, nej, det är plattfall, det är ett antiklimax. Jag blir kränkt, Dan.
Även om det finns en del hål i berättandet och kanske till och med plotten, så tycker jag överlag att det här är en fantastiskt mycket bättre historia än den första.
Det är det, men basilisken i filmen är ful.
Ja, det är den.
Ja, det är en jättebra historia, men basilisken är ful i filmen. Ja,
den hade kunnat göra bättre. Jag reagerar dock på att specialeffekterna ser så pass bra ut fortfarande. För den här filmen har ju några år på nacken nu. Och Dobby ser riktigt bra ut, tycker jag.
Dobby ser jättebra ut.
För det var ett litet CGI-monster.
Ja, men jag tycker Dobby är bland det snyggaste som har gjorts i CGI-väg. Inte snygg på det viset, men snyggaste CGI-varelserna som har gjorts.
Det tyckte inte Vladimir Putin, enligt uppgift från ryska advokater som initierade en process för att stämma filmbolaget, eftersom Dobby var alldeles för lik honom. Och om man tittar på Dobby och Putin bredvid varandra, så finns det vissa likheter.
Det är djupt obehagligt, för jag tycker Dobby är en charmig och söt figur. Och det är väldigt obehagligt att tänka att skulle vara lik en makthavare i nutiden.
Ja, och Putin var ju väldigt aktuell då också, förstås.
Ja.
Ja, kan vi avsluta själva narrativet här någonstans? Allting går bra, Ginny lever, alla är glada.
Tom Dolde visar vad Voldemort.
Fawkes är glad, alla är glada. Dumbledore är jätteglad.
Lucius Malfoy är arg. Vi får reda på att Dobby är under familjen Malfoy. Ja, ska vi ta Malfoy?
Ja, det måste vi göra.
Lucius Malfoy är arg. Han är arg i boken, han är arg i filmen. Han är jättearg i boken. Harry typ säger fuck you och befriar Dobby genom att ge Dobby en strumpa. Lucius blir jättearg. Allting blir bra. Jag tycker det är kul.
Det är ju en fin scen, men jag tycker att det finns ordentliga hålar. Först och främst, varför släpar Malfoy med sig Dobby just den här gången? Han hade inte med sig Dobby förra gången.
Nej, jag förstår inte det heller. Är det så att han behövde någon som kunde bära hans mantel?
Ja, och sen det här med kläderna. Hur funkar det här till exempel när Dobby måste sköta tvätten och han lämnar över sina strumpor till Dobby för att han ska tvätta dem? Måste då Malfoy säga så här: nej, du är inte fri, det här är bara till tvätten? För det här är ju inte en intention från Malfoy att lämna strumpan till Dobby.
Nej, alltså, men nu ska vi se här.
Så att om Malfoy slänger en strumpa över axeln och Dobby fångar den, är han fri då?
I filmen, visst var det så att, hur var det i filmen?
Ja, det är Harry som lägger strumpan i boken.
I boken? Mm. Ja, i boken är det ännu mer konstigt, för där så trycker han, så tar Harry dagboken, kör ner den i sin strumpa, ger strumpboken till Lucius Malfoy. Malfoy sliter av strumpan, kastar den ifrån sig och tittar på Harry Potter, och sen tar Dobby upp sockan. Så att, jag vet inte riktigt, för att i boken så känns det verkligen som att jag slängde ifrån mig en strumpa, Dobby tog den, och Dobby bara, jag är fri. Är det en tolkningsfråga?
Man måste vara jätteförsiktig om man har en hushalf då. Då måste man verkligen se till att aldrig någonsin slänga kläder. Och när man klär av sig måste man se till att den här hushalfen inte står där och snor grejerna.
Ja, är det kanske så att om det ligger saker på golvet redan när Dobby kommer in så räknas det inte, men om det tas av när Dobby inte är där eller när Dobby är där så räknas det?
Det känns ju som att vi kan konstatera att det här håller inte ihop. Den här regeln är jättekonstig.
Men det vi kan konstatera är att alla blir glada att Dobby är fri.
Inte Lucius Malfoy. Utan han bestämmer sig i filmen, och förmodligen inte i boken, att slänga dödsförbannelsen på Harry.
Är det verkligen dödsförbannelsen han vill slänga?
Han börjar säga Avada. Och vi vet ju inte vad det är ens.
Nej, just det, ja, det vet vi inte här. Men vi vet senare att det där är dödsförbannelsen.
Och det är ett rent det är också en sån här improviserad grej. För att Lucius Malfoy, alltså Jason Isaacs, har suttit och läst bok 4.
Oh.
De säger åt honom, du försöker kasta en besvärjelse typ. Och han bara, det enda jag kommer ihåg är Avada Kedavra. Så där försöker han slänga den. Men de tyckte att det blev så bra, så de behöll det.
Vilket är jättebra. Och det är också rimligt, för att om man tänker på att Lucius Malfoy ville vill ha bort Harry Potter, så är det ju helt rimligt att han skulle bara så här, nu jävlar pojkspoli, nu dör du.
Ja, att hans temperament svämmar över här, jag tänker att han gör det här. Han kan ju inte komma undan med det, men att han gör ändå bara för att han är arg. Men ja, det tyckte jag var intressant. Det här visar också hur kraftfull Dobby är. För Malfoy framstår ändå som en av de mer kompetenta trollkarlarna.
Ja, och Dobby avvisar, eller så här, avvärjer attacken utan minsta problem.
Ja, utan trollstav, utan någon trollformel väl också.
Mm, utan bara, nej.
Ja, bara, nej.
Vilket är så här att, hur funkar husas magi? Det är uppenbarligen mäktigt nog att kunna avvärja trollkars magi. Och det här vill jag verkligen se i kommande böcker, för det vet jag dyker upp där sedan.
Ja, spännande.
Men innan vi avrundar nu, för det var allting bra. Alla fest, alla offer blev avstenade, allting är jättebra. Harry åker hem.
Jag tycker det är jättecharmigt när Dumbledore ställer in alla proven. För att
ja.
Slutproven har tydligen ingen funktion. Och han inser att vi har ju faktiskt ändå inte lärt någonting under hela året. För alla våra lektioner har varit helt värdelösa. Så att vi bara ger alla godkänt. Det här kan ju inte vara okej på något sätt.
Nej, det finns riktlinjer för det här. Eller finns det? Det vet vi inte.
Och vad lär det här barn som tittar på Harry Potter? Så här, prov i skolan är helt meningslösa.
Mm. Har du en bra lärare kommer han ställa in provet. Man bara, va? Nej.
Ja, det är jättekonstigt scen överhuvudtaget.
I boken så trycks ju allt där ihop och bara så här, det var en fantastisk kväll, alla firade, alla åt, slutproven var inställda, allting blev bra, resenterminen var fantastisk, Ginny var glad igen, alla var bra, Draco var sur, alla är lyckliga, Harry åker tillbaka hem. Men nu kommer till den här detaljen jag vill säga som jag stör mig på i filmen.
Okej.
Och som jag älskar lite grann i boken. Och det är Percy.
Ja, Percy var med lite grann i filmen.
Ja, och i boken så har ju ett både Fred och George mycket större utrymme. Och jag älskar Fred och George, jag tycker de är fantastiska. Percy har också väldigt stort utrymme. Och hans plats som perfekt och hans liksom strävar med att hur ska jag kunna liksom bli... Percy är väldigt ambitiös och väldigt mycket karriärist. Han vill ju liksom ha en karriär, han vill bli trolldomsminister, har vi fått reda på någonstans. Och hur han faktiskt tänker på att hur ska göra i framtiden, hur han också ger Harry karriärsråd inför sina val. För de, just nu, under det här året så väljer de också kurser de ska läsa inför tredje året. Mm. Något som inte tas upp i filmen. Men här sitter Harry och bara så här, nej men de här grejerna bör du tänka på, gör så här. Om du ska typ så här, ja men min bror Charlie, friluftsmänniska, så han valde vård och tröstra magiska djur. Mugglar så du beräknas vara meningslöst men kan vara bra om man ska jobba i yrken som har mycket med mugglare att göra. Titta till exempel på min far. Och också det att Penelope Clearwater som blir attackerad i boken är Percys flickvän. Jag tycker att Percys karaktär kan vara väldigt irriterande. För han är den här jobbiga äldre storbrorn som är så jädra helig och perfekt och bara tänker på hur det ska se snyggt ut. Men jag tycker att det ger mycket mer nyans och rymd till berättelsen med både honom men också Fred och George i det här hur Weasley-barnen fungerar som syskon. De är oroliga för Ginny. De visar det på olika sätt. De tar hand om varandra. De har olika sätt att förhålla sig till framtiden. Och när Percy försvinner så helt och hållet så tappas det också väldigt mycket. Jag tycker det är synd. Jag vill bara säga det. Jag tycker det är synd.
Ja, han dyker bara upp. Jag kommer ihåg honom från två scener i filmen.
Japp, typ så.
Och där märker man så att han är, ja, han gillar regler och är ordentligt. Typ.
Mm, blä. Men då är vi klara med den här boken, Dan. Och filmen. Huh.
Ja. Jag har massa roliga fakta.
Oh, ja, fakta. Hittit.
Ja, vi har alltså... Boken kom ut 98. I USA kom den ut 99. Och i Sverige kom den ut 2000. Så att vi har fortfarande de här långa fördröjningarna på böckerna. Medan senare kommer ju böckerna ju se ut samtidigt överallt. När de har blivit ännu större. Men det här är ju redan väldigt framgångsrikt.
Ja.
Filmen släpptes då 2002. Inspelningen av filmen började bara 3 dagar efter att den första filmen hade släppts. Så att de var liksom i princip redan klara med att de skulle göra 2 filmer. Och det är väldigt mycket de här 2 filmerna har gemensamt. Det är samma regissör. Det är inte mycket som förändras mellan film 1 och 2. Medan vi kommer att se i nästa film att det blir enorma förändringar. Chris Columbus fick ju regissera den här också, precis som 1:an. När den släpptes blev det den 3:e filmen som kom över 600 miljoner dollar i biobiljettsförsäljning i världshistorien. Det var bara Titanic och Harry Potter och de vises sten som hade klarat av det. Och överlag blev den andra filmen lite mindre framgångsrik än den första.
Okej.
Den blev också den 3:e mest säljande filmen den första helgen den gick. Slagen igen av Harry Potter och de vises sten. Och Spider-Man-filmen, den första med Tobey Maguire.
Hmm.
Men när 2002 var över så slutade ändå som årets näst mest framgångsrika film. För den blev slagen av Två tornen.
Ja, ingenting kan slå de två tornen.
Nej.
Åh, Sagan om ringen i mitt hjärta för alltid.
I England gick filmen ännu bättre än De vise sten. Men inte globalt då.
Hmm.
Totalt har den här filmen spelat in 879 miljoner dollar.
Åh, det är så mycket pengar, Dan!
Ja. Och bara fyra filmer hade spelat in mer pengar på den tiden. Och det var Harry Potter och vise sten, Titanic, Star Wars, The Phantom Menace.
Va?
Ja, och Jurassic
Ursäkta.
Park. Jo, man får inte glömma att behovet av en ny Star Wars-film var ju så enormt när Phantom Menace kom 1999. Jag såg den, tror jag, fyra gånger på bio.
Mm, jag såg den två gånger i för sig. Jag kan förstå det här.
Ja, så att det här var en extremt framgångsrik film. Det gjordes omedelbart fem dataspel baserade på den här filmen. Och det var en väldigt snabbt producerad film. Den 19 november 2001 började de spela in den. Chris Columbus var kvar som regissör. Och alla trodde att det var ju det här som var tanken från början. Men vi ska se att Chris Columbus försvinner till nästa film och försöker reda ut det i nästa avsnitt. Eller när vi tar upp nästa film. Regissören Frank Oz, vet du vem det är? Frank Oz.
Kanske.
Det är han som gör Yoda i Star Wars. Han har även varit väldigt mycket inblandad i Mupparna. Men han har regisserat ett antal filmer också och är en ganska bra regissör. Bland Little Shop of Horrors och The Dark Crystal. Han påstår att han blev tillfrågad om att regissera den här filmen. Men att han sa nej, verkligen inte. Usch. Och därför fick Chris Columbus fortsätta.
Intressant. Är det någon som kan bekräfta detta?
Det är en öppen fråga.
Hmm.
Chris Columbus gav cinematografen, heter det så på svenska?
Kanske. Nu heter det det, säger
jag. Ja, cinematografen Roger Pratt. Instruktionerna att allting i den här filmen måste vara lite mörkare än den förra filmen. Och det här fortsätter. Varje film blir lite mörkare. Märks väldigt tydligt nu när man ser om filmen att gud vad ljus det var i De vise sten.
Ja, men där är ju happy, shiny, bra, allting är fint.
Ja.
Det märks ju i den här filmen att den här blir mörkare också.
Ja, och det är ju ganska många filmer kvar så det kommer kunna bli ganska mörkt.
Uh-huh.
Emma Watson hade med sin hamster Millie under inspelningarna.
Okej.
Okay. Det känns ju som en 12-åring skulle kunna ha. De måste ju fortfarande gå i skolan 5 timmar och allt det som jag berättade om förra gången gäller fortfarande. Men hon fick ha hamstern med. Och tyvärr dog Millie i början av inspelningarna.
Hamsterjäkel.
Ja, och hamstrar, förmodligen dog hon av ålder, för hamstrar lever inte länge. Men då tänkte proppteamet att vi måste göra något speciellt. Nej. Så de gjorde en hamsterkista i bästa Harry Potter-stil som det stod Millie på. Och Emma Watson blev jätterörd och sa, jag tror inte att någon hamster har fått en så fin begravning.
Jag trodde du skulle säga att de stoppade upp hamstern, så det här var mycket bättre än vad jag väntade mig.
Precis. Hamstern är monstret i femte film.
Nej. Åh nej.
Den odöda hamstern.
Harry Potter. Nej, Dan.
Men det är ju din hamster, va? Den är tillbaka för hämnden.
Åh nej, inte den odöda hamstern.
Richard Harris var ju kanske inte i jättebra skick när han spelade in den här filmen. Och
nej.
Det var så han spelade Dumbledore. Han dog några dagar innan premiären. Så i nästa film så måste någon annan axla manteln. Och jag tycker att det är olyckligt. Jag tycker han gjorde en lysande insats som Dumbledore.
Ja, och som du säger, han har konstiga repliker, men han gör så mycket av dem. Han är verkligen här, ja, men han är sån otrolig beacon av stöd och safety i filmen. Så det är fånigt.
Jag gillar den här trygga, lite så här upphöjda Dumbledore. Där han inte är, ja, han är så allvarlig på något sätt, men ändå så vänlig.
Mm, och med glimten i ögat.
Men jag vet inte om han mådde så bra på slutet, för att han fick för sig att, och det var förstås för att Fawkes var så välgjord, att han trodde att Fawkes var en riktig fågel ett tag, innan han förstod att det var då en robot i princip.
Mm, han hade ju Hodgkins disease.
Vad är det?
Det är en form av cancer. Så han var ju diagnoserad med det redan 2002.
Han dog ju 2002, så måste det ha gått fort.
Ja, augusti 2002 så var han diagnoserad med cancer.
Jaha, så då visste han inte under inspelningen?
Nej. Och Hodgkinsons disease är ju en typ av cancer som... Ja, det påverkar liksom immunsystemet.
Fy, hur gammal blev han?
Han blev, nu ska vi se här, 72 år.
Ja, det är ju ingen ålder. Han såg nästan äldre ut, tycker jag.
Han såg äldre ut.
Men just det där skägget gör ju ganska mycket för hur man ser ut.
Ja.
Parcel Tongue tog de väldigt allvarligt på.
Mm-hmm.
Så att de här, de få scenerna som finns i filmen där folk pratar Parcel Tongue, så är det en lingvistikprofessor från Cambridge som alltså fått betalt för att tillverka det här språket. Francis Nolan heter han.
Det är jättekult.
Ja, det är lite som hästfolkspråket i Game of Thrones.
Ja.
Fast där får man ju höra mycket, mycket mer. Här var det ju ändå inte särskilt mycket Parcel Tongue.
Men det är coolt, de lägger ner så mycket tid på de här detaljerna och det märks.
Mm, det är en ohyggligt välgjord film. Det finns ju ett lite awkward handskakande i filmen när Hermione kommer tillbaka. Och så skakar hon handen med Rupert Grint, med Ron Weasley. Mm. Och det var helt enkelt för att Emma Watson tyckte att det var jättepinsamt att krama två pojkar inför sådär mycket folk. Så hon, hon skakade handen istället. Och då lät de det vara kvar. Typ.
Det är också en där detalj som inte är med i boken men som funkar väldigt bra i filmen.
Mm. John Williams som gjorde musiken i förra filmen, han var med den här gången och gjorde musiken också. Men han ringde nästan in jobbet. För att dels hade han gjort så mycket musik som gick att återanvända. Men han var också inblandad samtidigt i att göra Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. Han gjorde Minority Report och han skulle precis börja jobba på Catch Me If You Can. Så han hade inte riktigt tid att göra musiken till den här filmen. Så han hyrde in William Ross som fick göra saker åt honom typ. Men han hann klart i tid och det blev ju ganska bra ljud eller ganska bra musik i den här filmen.
Det blev det. Det är fortfarande en väldigt magisk stämning just för att musiken är så liksom... Ja, men det märks verkligen att det är John Williams. Namn.
Men han gjorde... definitivt mindre jobb än vad han gjorde i första filmen. Jag tror att Daniel Radcliffes lön var satt redan tidigare för den här filmen. Så att tanken var att Daniel Radcliffe skulle få 125 000 pund för den här filmen. Och det är väl då, kan ha varit 1,5 miljoner ungefär svenska kronor på den tiden. Men det här fick skådespelarfackförbundet Equity att gå in och tycka nej, det här är inte okej. Stackars barnet kan inte bara få 125 000 pund. Så de förhandlar upp hans lön till 2 miljoner pund.
Och jädrar, det är ju ett lönelyft som inte går av för hackor.
Och här,
shit,
här tror jag att Daniel Radcliffes pappa har någonting med att göra. För han var ju en teaterägare och hade en massa kontakter i branschen.
Ah, så han drog kanske i rätt kontakter för att gå in.
För jag undrar om Daniel Radcliffe verkligen tänkte så här, gud vad lite pengar, bara 125 000 pund. Så här,
Alltså jag var glad om jag fick typ 20 spänn i veckopeng när jag var den åldern, så jag tror inte det var Daniel Radcliffe.
Men jag vet inte om det här påverkade Ron och Hermione's ersättningar.
Du får kolla upp det till nästa film, för det är jag nyfiken på.
Ja, jag tror att Emma Watson och Rupert Grint kommer bli ganska rika på de här filmerna till slut.
Ja.
Men de är inte lika rika som Daniel Radcliffe blev av dem.
Nej.
Dobby spelades under inspelningen. Han är ju ett CGI-monster som spelades av en orange boll på en pinne.
Åh gud, jag hatar det där.
Ja. Så jag kan bara tänka mig hur det såg ut när de spelade in det.
Fånigt såg det nog ut.
När Crabbe och Goyle skulle äta de här bakverken som flöt omkring i luften så lyckades båda skådisarna, Jamie Waylett och Josh Herdman, skada sig genom att få krokarna som bakverken hängde i munnen.
Nej men gud, åh pinsamt.
Ja, verkligen. Det var ju ganska dyrt att bygga upp hemligheternas kammare. Det var inte det dyraste sättet i filmen. Det dyraste var Dumbledores kontor. Men det kommer jag tillbaka till. Men hemligheternas kammare var ju så ganska storslagen. Så då frågade filmmakarna då, så här, måste vi ha kvar den här eller kommer den tillbaka i handlingen? Men J.K. Rowling var ju på, jag tror hon var på bok 5 här. Bok 5 hade inte kommit ut än. Så hon visste helt enkelt inte. Hon tänkte nej. Så de rev hemligheternas kammare. Men den dyker upp igen i sista boken.
Ja, men den visas väl inte?
Det får vi se när vi kommer dit. Men det finns en uppgift om att det här kostade massor av pengar att bygga den igen, så jag tror nog att den visas.
Spännande.
Vi kommer att se polyjuice-drycken då. Den har inte samma karaktär när den dyker upp igen i bok 4. Men det ska vi återkomma till då. Men notera här att deras röster förändrades inte. Att de var tvungna att förställa rösten.
Spännande.
Nu har jag berättat allting förut. När de filmade scenen i Dumbledores kontor, när Lucius Malfoy blir mästrad, så var planen att Lucius skulle gå ut. Men Jason Isaac tyckte nej, Lucius borde säga någonting när han går ut. Och då tyckte Chris Columbus, ja det funkar väl så här, säg vad du vill säga då. Så han säger då, let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day.
Det är en bra replik.
Och 12-åriga Daniel Radcliffe har ingen aning vad han ska säga, men han bara svarar direkt, don't worry, I will be.
Nice.
Och då tyckte Jason Isaac att det här var ju liksom fantastisk insats av en 12-åring. Under filmen av filmen så skadades, kanske till och med totalförstördes, 14 Ford Anglia.
Nej.
14 bilar dog under inspelningen.
Nej.
Och varför var det just den här bilen? Jo, J.K. Rowling och hennes bästa polare brukade köra runt i en sån här bil när det var deras första bil när de var yngre. Så hon hade jättefina minnen av den här bilen, så därför hon skrev in den i historien. Och det är precis samma märke och modell på bilen i filmen. Vid ett tillfälle under inspelningen så bröt löss ut bland barnen.
Nej, inte löss.
Ja, och löss är jättesvårt att bli av med, så att filmbolaget var tvungna att hyra in sjuksköterskor som fick hantera det där.
Alltså löss är så obehagligt.
Ja, nu är vi tillbaka vid Dumbledores kontor. Regissören Chris Columbus och produktionsdesignern Stuart Craig tyckte liksom, Dumbledores kontor måste vara något mer än de andra kontoren vi har sett. Vi måste ha massor av fantastiska saker där. Det blev ju ganska fantastiskt, men budgeten räckte inte.
Oj.
Så producenterna fick gå ut och tigga mera pengar till filmen för att bygga det här kontoret. Men de fick tag på pengarna och kontoret byggdes.
Det är ett fantastiskt kontor. Och det är, när man läser om det i böckerna så det beskrivs verkligen på ett helt magiskt sätt. Så det är så kul att se att det faktiskt funkar i filmen också.
Precis. Och sen upptäcker jag att jag har tagit allting annat.
Wow. Men då ska vi gå vidare till vad ni tycker, kära lyssnare.
Ja!
För vi har ställt följande frågor. Vad tycker du om boken, filmen? Vilka är dina favoritögonblick i boken, filmen? Vilken är din favoritkaraktär? Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Och vad hade du helst velat ha med i filmen som var med i boken men som saknades i filmen? Första svaret kommer från Rexy som säger, vad tycker du om filmen, boken? Rexy svarar, jag älskar båda två men håller en knapp på boken främst. Favoritögonblick då? Rexy säger, i filmen, när Ginny freakar ut så fort hon ser Harry. Och i boken är det när Harry kommer in i dagboken. Favoritkaraktär? Rexy svarar, Fox! Med massor av utropstecken.
Oj.
Ja. Och frågan var, vad tyckte du var bäst, Rexy? Filmen eller boken? Rexy svarar, boken. Utan tvekan. Och sist då, vad skulle ha varit med i filmen som fanns i boken men inte fanns med i filmen? Rexys svar är enkelt. Peeves. Ja, Rexy. Jag är helt med dig där.
Ja, då vill jag ju påminna om vad vi berättade förra avsnittet om Peeves. Att de klippte bort Peeves totalt i första filmen och då var han ju dödsdömd för alla kommande filmer inklusive den här.
Ja, men gå gärna och lyssna på första avsnittet så får ni höra Dan kapsa ur sig massa kul kuriosa om det.
Nästa svar kommer från Magnus Vandraren som säger, jag tycker både boken och filmen är bra. Favoritögonblicket i boken är när Dumbledore lugnt förklarar för Malfoy om vem som öppnade hemligheternas kammare och om dagboken som råkade hamna hos Ginny. Favoritögonblick i filmen när Harry och Ron flyr från spindlarna i skogen. Favoritkaraktär i boken är Dumbledore. Hans sätt att förklara och agera på ett lugnt men effektfullt sätt. Favoritkaraktär i filmen är Hermione som är smartast och är den som löser gåtan med basilisken. Boken är bäst. Jag hade gärna sett mer av missnöjda Myrtle i filmen. I boken berättar hon mer om sitt liv och hur hon blev mobbad och att hon förföljde en elak elev utav skolan men blev förvisad tillbaka till skolan.
Tack så mycket. Och nästa svar kommer från Charlotte M som säger, vi börjar säga att avsnittet om första boken var väldigt bra och det ska bli riktigt kul att höra analysera hela bokserien. Ja, tack Charlotte. Charlotte säger, har sett både filmen och läst boken ett antal gånger Och precis som med första boken, filmen, så gillar jag boken bäst. Det låter mig gotta ner mig i hela trollkarlsvärlden och njuter av att läsa om alla små detaljerna, så sätter det en fantastisk stämning i berättelsen. Dessutom ger boken en större förståelse för varför vissa karaktärer gör som de gör och de blir också mer levande. I filmerna blir vissa lite tråkiga, som till exempel Ginny. Hon råkar ut för så mycket och lyckas med bedriften att bli en fullfredad tuppseriemördare som 11-åring. Mina favoritscener i boken är dels när Hermione övertygar Ron och Harry om att de ska bryta mot reglerna för att komma åt en bok från förbjudna avdelningen i Storlands bibliotek. Det känns som att de gör det ännu mer sammansvetsade som grupp. Älskar också Lockmans allhjärtans dagfirande med dvärgarna som kläs ut i keruber och tvingas läsa kärleksdikter som är så vansinnigt kul. Min favoritscen från filmen är när Fawkes kommer ner för att rädda Harry i basiliskens grotta. Harry är min favoritkaraktär. Han är komplex och det är lite gripande när han kan identifiera sig med en unge Tom Riddle / Voldemort och hans önskan att få stanna på Hogwarts över sommaren. Boken är helt klart bäst. Precis som första filmen tycker den är lite för gullig och tillrättalagd samt de skalat med bort lite väl mycket i just filmen. Det kan jag inte visst förstå för andra hade filmen blivit lite väl lång. Det jag saknade i filmen är Lockmans allhjärtans dagfirandes med dvärgarna. För det är så vansinnigt kul. Men framförallt saknar jag tupparna. Fattar inte varför de slopat allt om tupparna som tydligen är livsfarliga för en basilisk.
Nästa svar kommer från Sansami som säger att hon lovade mig att svara på det innan lördag och nu är klockan 03.39 på lördag morgon. Hoppas det går bra i alla fall. Och det gör det. Faktum är att vi stänger frågetråden när det är för sent att svara. Så vi brukar skriva poddat och klart. Så att gå in på isfolket.se, klicka på Sagan om Isfolket forum, registrera er där och gå till Harry Potter-delen där ni redan nu kan svara på frågor om den flammande bägaren och fången från Azkaban. Jag fortsätter med Sansamis svar. Vad tyckte du om boken-filmen? Jag tror tvåan är den film jag uppskattar minst av den här serien. Jag vet inte varför. Det är bra och jag gillar handlingen. Det är något som gör att den inte riktigt fastnat. Dock tycker jag om boken. Vi skriver mycket om trollkarlsvärlden. Vi älskar att följa med dem på lektionerna, utforska korridorerna på nära tillsammans med dem. Möta Peeves och smita förbi Filch. Haha. Vilket är dina favoritögonblick i boken / filmen? I boken. Lektionen med Lockman och pixigномerna. Även provet. De har samma lektion med frågor som när fyller Gyllenroy Lockman år? Och vilken är hans favoritfärg tror jag är. Älskar Lockman i boken. Filmen, frukosten hos Weasleys, Arthurs entusiasm med att pojkarna tagit bilen, Mollys tillrättavisande och när Ginny kommer ner för trappan och ser Harry. Vilken är din favoritkaraktär? Gyllenroy Lockman. Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Boken helt klart. Vad hade du helst velat ha med i filmen som var med i boken men som saknades i filmen? Mer från lektionerna, mer från Filch och Peeves. Jag älskar dig, ett första avsnitt. Grymt jobbat!
Tack så jättemycket. Glada vi blir.
Tack Sansami, och nu ska jag stänga den här tråden, så nu skriver jag.
Poddat och klart! Dan, då är vi igenom andra boken och nu ska vi beta som tredje nästa gång.
Det ska vi verkligen göra.
Och den ser jag så mycket fram emot. Åh, för jag älskar tredje boken så mycket.
Jag också! Ah. Jag har extremt, alltså jag tyckte länge att det var den bästa boken. Men det tycker jag inte idag.
Dun, dun, dun. Jag måste läsa om den för jag minns fortfarande jag älskar den så mycket så att det ska bli spännande. Så jag är jättepepp och jag är jätteglad att, jag att ni lyssnar med oss för det är jättekul att göra det tillsammans med er. Så ge mig riktigt mycket svar. Ge både mig och Dan mycket svar att bita inför nästa bok.
Ja, absolut. Och fattar ni inte beskrivningen om hur ni ska ge svaren så gå in på Facebook på Hard Nerd Café och fråga där så berättar jag igen.
Ja, precis. Så Dan, till nästa gång, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
Ni kan hitta mig främst på Twitter och Instagram. Jag har just nu lite, försöker hålla mig lite borta från Facebook för det tar alldeles mycket tid. Jag heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta på både Facebook och Instagram. Ni kan också hitta mig i massor av poddar. Och den här, i det här avsnittet tänkte jag nämna Fan of History, min äldsta podd. Också den enda podd jag gör på engelska. Där ju du har varit med i ett avsnitt.
Ja, det har jag.
Ja, vad pratade vi om då? Det var någon så här 830-tal kanske, före Kristus.
Jag minns inte, du får länka ut det på vår Facebook-sida för jag kommer inte ihåg detta.
För vad vi gör i Fan of History är att vi går igenom världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt. Och vi har nu, alldeles nyss, spelat in 670-talet före Kristus. Så vi har hållit på i 4 år och kommit 330 år. Så att vi går ganska mycket på djupet. Det är mycket så här gamla assyriska imperiet och gamla testamentet och lite Kina, lite Indien. In och lyssna.
Mm, gör det.
Ja, men nu ska vi ta oss an Fången från Azkaban.
Var kan man hitta mer av mig då?
Ja, var kan man hitta mer av dig, Anna?
Man kan hitta mig på Twitter. Det heter jag Anna Seras och där får ni gärna gå in och följa mig. Det är mest roliga anekdoter från mitt liv just nu. Nu har jag en Facebook-sida, sett Suna Seras. Gå jättegärna in där och följ mig. Så blir jag väldigt glad. Sen finns jag på Instagram, heter jag Suna Seras. Roliga bilder från mitt liv. Jag postar mycket där, bland himmel och jord. Så gå jättegärna in och följ mig där så blir jag väldigt glad och lycklig.
Hur kommer det sig att du heter Anna Seras på ena stället och sett Suna Seras på andra?
Ah, jag ville vara unik.
Fanns det en Anna Seras? Eller var det något så taget?
Jag tror jag bara inte tänkte. Mitt mål är att jag ska vara så Suna Seras på alla plattformar. Men det går inte. För ibland så var det någon som hade tagit det och ibland gick det inte, tror jag. Så att det, det fick bli som det blev.
Jag förstår. Så kan det bli ibland.
Mm-mm. Men bok tre då? Ah, peppen!
Bok tre. Fången från Azkaban. Dementorer.
Åh. Oh. Hippogriffer.
Åh, tidsresor.
Åh, nej.
Nej, inte tidsresor.
Och plotthålen.
Nej, inga plotthål i den här fantastiska boken.
Ska vi slå vad?
Du
slår så mycket vad.
Du måste visa plotthålen, det är din hemläxa. Jag tror inte att det finns några plotthål i bok tre.
Oh, my sweet summer child. Med tidsresor finns det alltid plotthål.
Ja.
Ja, vi får se. Men lämna mycket svar och synpunkt till oss. Och så dyker vi ner bland varulvar, dementorer.
Och plotthål stora nog att dra rör igenom.
Åh nej, vad rörigt det blir då.
Rör inte till det nu måste vi sluta.
Ja. Ta hand om dig, nerd on!
Nerd on!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.